Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Näringslivspodden. Jag heter Katarina Barter och är verksamhetschef på Väsby Promotion. Vi är en medlemsförening som samlar närmare 360 medlemsföretag och arbetar för att skapa ett attraktivt företagsklimat. Vi samverkar med kommun och näringsliv och verkar för entreprenörskap och hållbar tillväxt i Upplands Väsby. Och det är också vi som står bakom den här Näringslivspodden. I det här avsnittet har vi besök av kommunikationsexperten Tina Sayed Nestius för att prata om hur man som företag bör tänka när man väljer att marknadsföra sig i sociala medier. Det finns olika sätt att kommunicera som journalist eller marknadsförare och beroende på land. I Frankrike är även satir ett utbrett grepp och under avsnittets gång nämner vi flera gånger Charlie Hebdo, det franska veckomagasinet som i början av januari blev utsatt för ett fruktansvärt terroristangrepp. Och sen dess har det även ägt rum en terroristattack i Köpenhamn under ett möte där konstnären Lars Vilks medverkade. Vi beklagar detta och uttrycker vår sorg samt stöd för yttrandefriheten. Dessa händelser spreds snabbt i sociala medier, bland annat via olika hashtags. Och vi kommer prata mer om just hashtags under intervjun. Olika kommunikationsgrepp kan vara olika passande beroende på vilken kanal och målgrupp man har. Och vi pratar också bland annat om hur man som företag bör lägga upp en kommunikationsstrategi och hur man på bästa sätt sprider sitt budskap och vad man ska göra om något i en sociala medienärvaro inte blir riktigt som man har tänkt sig. Vi på Väsby Promotion finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Följ oss gärna där. Nu kör vi igång! Välkommen hit, Tina Sayed Nestius. Du har ju stor erfarenhet av mediebranschen där du varit verksam i många år, över 15 år mer exakt, och arbetat med både dagspress och digitala kanaler. Idag hade vi tänkt att prata om olika kommunikationsgrepp, användning av satir och provokation för att nå ut. Det är svårt att prata om det utan att nämna det tragiska som hände i Paris med veckomagasinet Charlie Hebdo. Hur ser du på satir inom journalistiken och vad anser du om att som företag använda provokation, satir eller humor i sin kommunikation? Är det ett bra sätt att nå ut, tycker du?
Om jag ska svara på den första frågan först med journalistiken, där är ju en sak. Då kanske man vill driva med etablissemanget eller med företeelser som är etablerade. Den formen av satir som journalistiskt grepp finns inte riktigt i Sverige. När det gäller företagande, om man vill kommunicera och använda det här i sin kommunikation, så har man ju då risken att förolämpa folk. Så att det gäller att välja rätt nivå. Både när det gäller ironi skulle jag vilja säga funkar inte i kommunikation, för att det alltid är mottagaren som bestämmer hur de tar emot budskapet. Oavsett vad du själv har bestämt att det betyder, så kan ju mottagaren tycka att det här betyder något helt annat och få en helt annan bild av företaget än vad du har tänkt dig som företagare. Så att ironi skulle jag säga inte funkar. Provokation och satir kan absolut fungera, men det gäller att hålla tungan rätt i mun och veta vad man har för målgrupp så att de kommer förstå ditt budskap. Och också att vara beredd på att andra som inte tillhör målgruppen också kan snappa upp det här och bli irriterade, förbannade eller på något sätt störda av det, vilket kan få spridning i sin tur. Så att det gäller att återigen hålla tungan rätt i mun om man ska använda det här som ett grepp.
Menar du mest muntlig kommunikation då, eller är det samma regler som gäller för både muntlig och skriftlig kommunikation?
Nej, muntlig kommunikation är ju en sak. Det man minns man, och det man inte ser nedskrivet, det har man ju inte egentligen bevis på, eller vad ska man säga, det tar man emot på ett annat sätt. Skriftlig information finns ju oftast publicerat på nätet. Nätet glömmer inte. Det kan få spridning, en oerhört stor spridning. Saker kan bli virala som kanske inte var menade att bli virala. Så att det är stor skillnad på hur man bör tänka. Man kan visst vara rolig och humoristisk när man träffar folk eller när man kör ett muntligt eller har ett muntligt budskap. Och det funkar nog bättre där än vad det gör skriftligt. För att saker och ting i skrift kan tas emot olika och kan också som sagt hamna i sammanhang eller kontext som inte är de som det var tänkt att de skulle vara i.
Hur viktigt är det att ha en strategi för sin kommunikation? Jag tänker både internt och externt.
Det är väldigt viktigt. Det hör ju samman egentligen med företagets, vad ska man säga, motto eller USP. Att det måste ju genomsyra också kommunikationen både inåt och utåt. Och därför så måste man ha, man måste arbeta fram sin kommunikationsstrategi ungefär som man jobbar med företagets image. Det är mycket lättare att få anställda i ett företag att spegla den kommunikationsstrategi man har om man kommunicerar inåt på samma sätt som man tänker sig att man kommunicerar externt.
Tidningen Resumé har listat 2014 års mest virala kampanjer, och varav en är Tatja Piljevas film om främlingar som vid sitt första möte ska kyssas. Och du har säkert sett den. Mm. Den blev otroligt uppmärksammad i olika sociala medier. Det här är ju ett exempel på en väldigt lyckad viral kampanj. Har du några andra exempel på annorlunda kommunikationssätt eller kanske meddelanden som blivit virala? Och vad är förklaringen, tror du, till att just dessa har lyckats?
Ja, jag brukar berätta ett exempel som jag tycker är väldigt roligt. För drygt ett år sedan så råkade Arbetsförmedlingen kalla 61 000 personer till ett och samma möte i centrala Stockholm. Och det blev kaos, polisen fick komma dit, för att är man arbetslös och blir kallad av Arbetsförmedlingen så måste man gå dit. Annars så kan man bli av med sin ersättning, så att de som blev kallade, de gick ju dit. Och det var inte många timmar efter, eller jag tror att det var mitt i någonstans där rapporteringen fortfarande pågick. Så var det någon smart människa på Friends Arena som la upp en länk till nyheten, till Aftonbladets nyhet, och skrev ungefär: saknar ni lokaler för stora möten? Vi har plats för 65 000 personer. Adresserat till Arbetsförmedlingen. Och det tyckte jag var väldigt roligt, och den fick också ganska bra spridning. Jag såg den i mitt flöde i princip hela dagen den dagen. Så det var ju väldigt lyckat. Och det som de gjorde där var att de tittade på, alltså det är någon snabbtänkt människa som har sett, ja men det här händer i nyheterna idag, alla pratar om det i olika sociala medier, de la upp det på sin Facebook-sida. Men det jag såg fanns på Twitter, det fanns på Reddit, det fanns överallt. För att det var en sån succé. De fångade upp en aktuell nyhet och gjorde det på ett roligt sätt och fick bra PR.
Mm. Ja, jag kommer ihåg den och såg det där också. Det var väldigt finurligt. Och där visst att vara snabb, men samtidigt att veta kanske vad det är okej att förmedla och hur och vilka kanaler. Och vet man det redan innan så underlättar ju det såklart. Har du några andra exempel på där det kanske har gått åt andra hållet, som där det inte har fått så bra PR, eller man har försökt men det inte riktigt har gått vägen?
Alltså, jag har inte ett exempel direkt som jag minns, men jag vet att det är ju flera företag som ibland försöker lansera olika hashtags, antingen på Twitter, oftast på Twitter, men ibland på Instagram. Jag vet att McDonald's har försökt med det, och jag tror att det var så att man skulle på något sätt berätta om sin relation med McDonald's, och jag kommer inte ihåg vad hashtaggen var, men väldigt snabbt så kapades det av folk som inte riktigt tyckte att det här var rätt budskap, och så satsade folk på att försöka skoja. Så att själva det som McDonald's ville blev inte, utan hashtaggen kapades av folk som istället gjorde sig roliga på McDonald's bekostnad. Och det där kan hända ganska ofta, så det gäller att man håller tunga rätt i mun och att man inte skapar en hashtag som kanske, som inte speglar de värderingar som man faktiskt har som företag eller som kan misstolkas. Det som är faran med att haka på en hashtag som just Je suis Charlie är att Madonna försökte det. Hon har precis släppt en skiva, och på Instagram så försökte hon marknadsföra sin skiva med just den hashtaggen. Hon fick väldigt mycket skit för det, för det tyckte folk var, det var för magstarkt helt enkelt att sälja på något sånt. Så att det är ju en tanke som man bör ha med sig.
Men om man nu vill använda sig av satir, provokation, humor eller lite annorlunda kommunikationsgrepp som då kan uppfattas som lite udda, vad tycker du att man som företag ska fundera på?
Man ska fundera på vilken målgruppen är, så att man vet vad de har för förväntningar på företaget också. Sen tycker jag inte att det är fel att prova. Alltså testa det här greppet som man ska köra, om man har tagit fram en kampanj eller om man har ett budskap eller om det nu är en hashtag eller vad det kan vara, att man testar det på antingen anställda som inte känner till det här eller på en liten grupp personer, så att man ser vad reaktionen är. För att många gånger när man jobbar med sånt här så är det oftast, om man har jobbat fram det i flera olika steg, så är det så nära så att man själv förstår precis kopplingen och tänket, men den som möts av det här för första gången kanske inte alls förstår situationen eller förstår hur det är tänkt att det ska vara roligt eller provokativt. Och det kan lätt bli missförstånd, och det problemet är när man använder, när det blir missförstånd så slår det ju tillbaka, det blir inte positivt. Så att det är väl det som jag tycker är viktigast. Och sen så är det ju också så att är man ärlig med, om man nu har gjort någonting, om man har skickat ut det på något sätt, att man har gjort en kampanj eller trycksaker eller hamnat i sociala medier eller vad man har gjort, och det blir fel, så måste man ju vara väldigt noga med att be om ursäkt, om det nu är så att man har gjort folk förbannade eller att folk känner sig kränkta på något sätt eller så. Och då gäller det faktiskt att välja att be om ursäkt på rätt sätt. Tittar man på folk som ber om ursäkt för att saker och ting har missuppfattats, eller för att de har haft en avsikt med någonting men det har inte blivit så som folk har uppfattat det, så är det väldigt ofta som man säger: och jag ber om ursäkt för att det togs emot på det här sättet. Och det är ju inte egentligen en ursäkt. Det är en ursäkt för att mottagaren uppfattade det så, men det är ju inte en ursäkt för att man har gjort fel. Har man gjort fel så tycker jag att man ska vara generös och säga det. Vi tar till oss det här. Vi förstod inte att det skulle bli så här. För att på så sätt kan man också vända en dålig PR till något positivt. När man faktiskt erkänner att okej, fasen, vi gjorde fel. Nu erkänner vi det och tack för att ni berättade det för oss. Och vi hoppas att ni ändå kan lita på oss i framtiden. För vi kommer verkligen att inte göra det här en gång till. Och det kan ni i sin tur också ge. Ja, men det ger ju bättre kundrelationer, tror jag, om man är ärlig med det. Och också en utveckling av den egna kommunikationen.
I Sverige som sin helhet, men även här lokalt i Upplands Väsby, finns det ju väldigt många små företag. Och jag tänker att som litet företag satsar på sociala medier. Du pratar mycket om hashtags och så vidare. Är det någonting som är anpassat även till det mindre företaget, och varför och när är det intressant att använda?
Det beror på vad man har för företag och vad man har för syfte, om man nu ska ha en sociala medienärvaro, vilket jag då anser att man ska ha. Men som företag så måste man välja vilken slags närvaro man ska ha och i vilka kanaler. Hashtags är till exempel väldigt användbara på Twitter och på Instagram. Det finns också för Facebook, men det används inte lika mycket och det har inte samma genomslag. Jag tar gärna upp ett exempel från en ganska nylig nyhetshändelse som jag också tyckte var ganska kul och som jag tror att folk har nytta av att tänka på. I helgen så rapporterade en expert på Fox News i USA, som är en väldigt höger nyhetskanal, att staden Birmingham i England var helmuslimskt och att inga andra borde vara i Birmingham. Och det här stämmer ju inte med verkligheten, vill jag bara tillägga. Fox News har ofta väldigt konstiga experter som de intervjuar. Det här resulterade i en hashtag på Twitter som hette Fox News Facts, där britter la upp alla möjliga konstiga nyheter om att till exempel att de la upp en bild på drottningen som hade en liten huckle på sig, vilket hon brukar ha faktiskt när det blåser. Och så skrev de att nu anpassar sig drottningen av England för sharia-lagarna som nu införs i Storbritannien, med tanke på att Birmingham är helmuslims då. Och det var ju ganska roligt. Och så såg jag att det var några som hade lagt upp bilden på, det är en bingohall i Birmingham som heter Mecca. Och det var ju också lite, det skojade omkring att nu börjar de kalla saker eller företagen i Birmingham för muslimska namn. Men den har hetat så hela tiden. Och jag tänkte att det här vore ju ett ultimat tillfälle för det här bingohallen, att om de hade haft ett Twitterkonto eller Facebook eller vad som helst, att göra reklam för sig själva och skoja kring det här fenomenet. För att den här hashtaggen den började ju i England, men man... Har man ett någorlunda Alltså är man på Twitter så missade man inte det. För att det var många svenska kändisar som också twittrade och delade den här hashtaggen. För att det var ganska kul.
Det gäller att vara snabb och reaktiv och haka på, för man vet inte vilka möjligheter som erbjuds ibland.
Precis. Men sen är det ju också så att man kan använda hashtags för att visa upp vad man gör i sitt företag. Eller till exempel på Instagram kan man, det finns ju reseföretag som Ving till exempel, de har ju en hashtag som heter Vingresor. Jag tror att Apollo har liknande, jag gissar att de flesta har det. Att när man är på semester och lägger upp bilder på sin Instagram så vill de ju gärna att man hashtaggar med deras hashtag. För att det visar ju också, det ger ju dem bra PR. Och ibland så lyfter de upp och regramma som det heter. Alltså vi kopierar någon av deras följares bilder och lägger upp i sitt eget flöde. De är ju det är väldigt många som följer dem. Så att då visar de upp sina resenärer. Och det är ju, blir man ju, som kund blir man ju glad då om det företag som man då har velat ha lite uppmärksamhet ifrån visar upp ens bilder.
Hashtaggen kopplar ihop alltså flera personer som kanske är på samma plats. Precis. Eller inom ett visst ämne.
Precis. Till exempel på Twitter så är det så att när man följer olika personer så ser man ju bara vad de skriver. Men om du klickar på en hashtag så ser du alla tweets som är skrivna med den hashtaggen i. Även av folk som du inte följer. Så att du får ju en större bredd helt enkelt.
Du säger att alla bör använda sig av sociala medier. Är det för olika syften då? För att jag kan ju se och förstå att många kanske inte ser att ja, men min kundgrupp är inte på Facebook eller på Instagram till exempel. Vad har du för tips på andra sätt att använda?
Man kan göra på olika sätt, men det är klart att alla kanske inte kan ha eller ska ha alltså sociala medier, men är det så att man funderar på att annonsera eller vill ha ut sitt budskap på något sätt så bör man definitivt ha det i sociala medier, för att människors medievanor har förändrats de senaste 10 åren. Folk läser inte tidningar på samma sätt som de gjorde förr, de ser inte annonser lika mycket. Man tittar inte på TV på samma sätt som man gjorde förr. Man utsätts inte för annonser på samma sätt. Men däremot tillbringar man väldigt mycket av sin tid i sociala medier. En vuxen svensk eller en normal svensken som har internet tillbringar över 7 timmar i veckan i sociala medier. Och det är ju, jag tror att det är mer än en tredjedel av all fritiden. Så det är ju rätt mycket. Dessutom är det extremt billigt att annonsera i sociala medier. På Facebook kostar det för några 100 lappar så når du ju flera 1000 personer. Och då kan du välja vilka personer, alltså var de bor, vilken ålder, vilka intressen de har, vilket kön de har. På ett helt annat sätt än om du annonserar i ett magasin eller en tidning. Då vet du ju inte riktigt vem det är som ser det. Men på Facebook så betalar du för att du når de personerna. Så att det är ju oerhört effektfullt och för ganska liten peng.
Behöver man ha en kommunikationsexpert då internt för att arbeta och sätta den här strategin sociala medier? Eller
nej.
Hur mycket tid behöver man lägga?
Alltså det mesta tiden behöver man lägga i början när man funderar ut vad det är man ska göra. Jag brukar alltid förorda att man ska ha en strategi. Och det behöver inte, och man ska också teckna ner den om man ska ha mätbara mål. Men man måste veta vad är det jag vill. Alltså vad är det jag vill? Vill jag nå en ny målgrupp? Vill jag sälja? Vill jag utöka engagemanget bland mina befintliga kunder? Vill jag att de ska veta mer om mig? Det där är de 3 olika benen jag brukar säga att man står på när man, eller det är det man väljer mellan när man ska ha en strategi för sociala medier eller överhuvudtaget kanske för sin marknadsföring. Och då utifrån det så måste man veta då vilken är målgruppen och var finns de? Är det kvinnor? Är de mellan 20 och 30? Ja, då väljer man nog Pinterest och Instagram oavsett om man har en verksamhet som är bildmässig eller inte. För att de är där. Och då måste du hitta ett sätt att nå dem. Vänder man sig mot tonårskillar, då skulle jag säga YouTube. YouTube är den största sökmotorn efter Google. Så att, det är bara att börja. Och sen är det klart att man måste veta också vad man har för resurser. Man måste veta vad målgruppen förväntar sig av dig. Väljer du till exempel i USA kan man ju använda Snapchat, som är egentligen många ungdomar använder bara för att kommunicera. Men man kan ju också marknadsföra sig via den kanalen. Då måste du också veta vad du ska ha för slags tonalitet. Alltså hur snackar man på Snapchat? För att Snapchat, det är ju också bilder som man skickar, precis som Instagram. Men det är på ett helt annat sätt. Du är inte snygg på Snapchat, du är snygg på Instagram. Så att det gäller att veta hur det funkar. Så att, och där, har man ett naturligt intresse för det, så kommer det att gå följa med i ditt företagande. För det ser man vilka som kan det och vilka som kanske jobbar lite hårt med det. Annars så kan man ju, man måste ju inte ha någon anställd. Man kan ju ta in någon som mig till exempel, som hjälper till några timmar att hjälpa till att ta fram strategin och se vad är det vi ska göra, hur ofta ska vi göra det. Man ska komma ihåg att en bra sociala mediestrategi handlar ju om att ge målgruppen det de vill ha. Och inte att vi måste uppdatera vår Facebook-sida en gång om dagen. För att har man den utgångspunkten, då kommer folk att tröttna. De kommer inte vara intresserade om ni inte lägger upp sånt som de är intresserade av. Utan man måste veta att man har bra saker att dela med sig av. Och det är det man måste börja med innan man skapar sin Facebook-sida egentligen. Eller Instagram eller vad det nu är som man väljer. Som passar ens egen verksamhet och ens målgrupp.
Gäller att veta vad målgruppen vill ha, vad lite grann som engagerar, vad som är en nyhet, och sen använda de kanaler som finns på ett effektivt sätt. Avslutningsvis, har du något ämne som du tycker att vi ska prata om i den här podden framöver, eller någon särskild person från näringslivet som du tycker att vi borde intervjua?
Jag tycker att ni ska prata med Rättviseförmedlingen om vad som, eller hur man som företagare kan lyckas med sitt företagande genom att också tänka jämställdhet och mångfald. För det tror jag gagnar företag.
Jättebra tips. Tack så hjärtligt.
Tack.
Det var avsnitt 3 av Näringslivspodden. I det här avsnittet har vi pratat om olika kommunikationsgrepp, och det finns en hel del att tänka på när det gäller att som företag marknadsföra sig via sociala medier. Som Tina berättade är det alltid mottagaren som bestämmer hur ett budskap tas emot, oavsett vad du som avsändare har tänkt att det ska betyda. Därför ska man alltid vara försiktig med att använda sig av exempelvis ironi i sin marknadsföring och komma ihåg att människor utanför det som användaren har ringat in som sin målgrupp kan ta åt sig av budskapet och kanske inte alltid på ett positivt sätt. Det är också bra att snabbt haka på aktuella händelser eller trender då man kan få en mycket stor spridning. Prenumerera gärna på Näringslivspodden så vet du automatiskt när nästa avsnitt kommer. Alla avsnitt finns också på vår hemsida www.vasbypromotion.se. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej så länge!